ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En värmande kram för kropp och själ. Soppan har i alla matkulturer världen över i tusentals år haft en viktig plats i mänsklighetens hjärta. Varför då? Vintern är den perfekta tiden för att både laga och äta soppor. Det finns ju någonting oerhört mysigt med att ha en gryta på spisen som långsamt får puttra och fylla köket med värme och god doft. Även om jag tycker att de allra godaste sopporna kräver lite tid på spisen så är de både enkla och man får alltid otroligt mycket mat för ganska lite råvara. Dessutom så smakar soppa oftast lika bra om inte bättre att värma på dagen efter. En sak vill jag säga. Jag tycker man ska respektera buljongen. En god buljong är inte någonting som kockar bara pratar om och håller på med för att det är liksom ballt. Det är liksom grunden i allt. Och en riktigt bra buljong kräver lite kärlek. Så nu ska jag prata om hur jag gör en kycklingbuljong.
Oh, och hjälp, min röst försvann.
Basen i en riktigt bra kycklingbuljong är någonting med mycket ben i.
Mm.
För det är i benen som mycket smak sitter.
Ja.
Har man kycklingskrov,
mm,
jättebra. Du kan ta hel kyckling, du kan ta kycklinglår och du kan till och med ta kycklingvingar.
Mm.
Kycklingvingar har mycket gelatin,
mm,
i skinnet och det är ganska lagom proportioner. Så när jag ska göra riktigt lyxig kycklingbuljong, då använder jag faktiskt vingar.
Kan man ta ett, liksom, jag tänker man kan också ta ett redan tillagat kycklingskrov.
Jättebra. Alltså från man en har butiksgrillad kyckling till exempel.
Eller hur? Eller att man har gjort en kyckling och så har man skrovet kvar. Att det blir liksom två måltider.
Ja.
Alltså,
spara gärna skrovet i frysen om du har plats.
Mm.
Om du inte orkar koka buljong på en gång.
Smart.
Tjuffa ner det där i en påse där. Så att du sparar ihop så att du kanske har 3-4 stycken och gör storkok på buljong.
Nice.
Här kan man välja. Vill man ha en rostad kycklingbuljong eller vill man ha en blond? Jag tycker faktiskt att beroende på hur jag vill använda dem så kan man ju välja lite där. Så ska man rosta dem, oljar man på dem lite grann in i ugnen, rostar sig som en fin färg och sen så kokar man buljongen på det. Jag gillar faktiskt att göra en blond ganska ofta.
Mm.
Och då ska man bara göra så att du tjoffar i kycklingen, på med vatten, kallt vatten faktiskt, och låter det koka upp. Och det som händer när det börjar koka är att det skummar. Och då ska du ta bort skummet. Det är lättast att ta bort skummet de första 5 minuterna när någonting kokar. För att sen börjar liksom återemulgeras i liksom vattnet. När du har skummat av det, sänk värmen. Slänger i med de grönsakerna och aromatiken som du har hemma. Vitlök, gul lök, purjolök, morot, selleri. Behöver inte vara allt det här. Kan vara några av det. Det du har hemma egentligen. Inte för mycket.
Nej.
Låt kycklingen vara huvudsaken här.
Mm.
Så det ska liksom inte vara 3 morötter i det här, utan kanske max en hel.
Och det är för att man inte vill att den ska bli för söt.
Precis.
För det är det som händer när man har för mycket grönsaker.
Det blir jättemycket sötma i grönsakerna.
Mm.
Framförallt lök också.
Enormt mycket.
Ja. Och så låter man det här koka i 3 timmar. Inte längre.
Nej.
För det är vid 3 timmar som det är en absolut piken av smak du får av kycklingen.
Mm.
Faktiskt. Behåll fettet, eller jag tycker ju faktiskt om att ha lite oljighet i buljongen.
Mm.
Så jag brukar liksom inte hålla på och liksom ta bort det för mycket. Sila av, frys in det som blir över. Sen kan vi börja prata soppa.
Vilka soppor gör du på den här blonda kycklingbuljongen då?
Alltså mitt första recept
mm.
som
Alltså jag pratade om liksom det här med soppor med en god vän till mig och som är liksom en av mina största liksom matmusor.
Oh, vem är det?
Steffi heter hon. Hon jobbar som liksom vintjej, höll jag på att säga.
Coolt.
Nej, men hon
är hon sommelier eller?
Hon är inte tekniskt sett sommelier, men hon är
vinkännare, enormt vinkunnig.
Hon jobbar med vin. Hon driver liksom en vinbar. Spills heter den.
Mm. Oj, inte varit.
Inte varit.
Nej, måste dit.
Nej, men det är liksom inte fast ställe, utan det är lite så här. Det är lite lesbisk vibe.
Nice.
Så det är liksom framförallt en lesbisk vinklubb. Skitbra naturviner. I alla fall. Och hon sa att Jimmy, du måste göra avgolemono.
Oh.
Så jag gjorde avgolemono.
Du måste berätta vad det är.
Ja. Avgolemono. Och hon myntar det här också. Grekiskt penicillin.
Oh.
And now guys, I'm going to show you how we do the egg and lemon soup. We call it avgolemono soup.
That translates to a lemony chicken soup.
We're in classical Athens, and I'm doing a classic Greek chicken soup called avgolemono.
Det är en kycklingsoppa som är då baserad på gärna en blond kycklingbuljong som man reder med ägg.
Mm.
Och det är mycket citron i. Det är det som är lemono i avgolemono. Så kyckling, buljong, ris, ägg och
citron.
Ah. Och så kan man
olivolja
välja,
har man väl också kanske.
Ja, det tycker
jag. Det känns grekiskt.
Ja, men det ska liksom inte, annars blir det för magert. Man måste ha lite fett där i liksom.
Exakt. Alltså jag tror att jag bara ätit det en gång. Jag har aldrig lagat det. Alltså jag åt det någon gång när jag var liten. Jag tror att det var min kompis mamma som gjorde det hemma, eller pappa hemma någon gång. Och så jag läste väldigt mycket kokböcker. Ja. Alltså jag vet inte varför jag inte har gjort det.
Den är ju helt unik i sin konsistens skulle jag säga.
Mm.
Just att det här, alltså du ska liksom ta alltså ett ägg som du vispar ihop med citronsaft.
Mm.
Och sen så tar du lite av buljongen som du måste liksom temperera den här äggblandningen med. Så du häller varm buljong i ägget och sen så häller du, vispar ihop det under omrörning och sen så får du vispa ner tillbaka i soppan. Och det du får är liksom, alltså den reder sig på ett sätt som är krämigt utan att vara liksom stärkelse. Aktigt.
Och den blir inte för tung. När man reder med liksom mjöl eller grädde, då blir det ju väldigt tungt.
Ja, det blir stabbigt.
Jag kan tänka mig att den här, det man ska tänka på är att man får inte låta det koka.
Nej, för det blir äggröra.
Äggröresoppa.
Det är också en grej. Jag kommer till det senare.
Ja, ja. Det är i och för sig gott.
Ja, det är i och för sig gott.
Mm. Men kanske inte till just den här rätten. Då är det ju att den, alltså, då ska ju den vara den här silkiga liksom, sopprätten.
Och så gillar jag att toppa den med mycket dill.
Ursäkta mitt darrande.
Mm.
Och bara, alla mina de här ljuden som kommer. Men det är, ni får stå ut med det. För när vi pratar om mat, jag kan liksom inte hålla mig.
Det är liksom primära känslor som kommer fram.
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Jag tänkte berätta om en soppa som ligger mig enormt varmt om hjärtat. Eftersom, jag vet inte. Jag ska återkomma till det lite senare. Men jag känner mycket nostalgi för tillfället.
Mm.
Jag tror att det beror på massor med olika saker. Men när jag känner nostalgi, då går jag till min mormor.
Mm.
Och min farmor. Båda de är så här stora matidoler för mig. Men min mormor, alltid när hon bor i Värmland, i Degerfors. Och alltid när vi kom dit. Vi brukade åka dit på jul och nyår. Och då var det så här, man har suttit i bilen och så kom man fram. Då ville man röra på sig, man gick ut i skogen. Det var kallt, iskallt, så kom man hem. Och så hade mormor lagat champignonsoppa.
Mm.
Det är ju så simpelt, så enkelt. Men det är som med allting man äter när det betyder någonting.
Mm.
Så liksom smakar det nästan bättre. Och hon gör den enormt enkelt. Först bara hackade champinjoner.
Mm.
Inte någon fancy liksom dyr svamp, utan inte ens skogschampinjoner, utan
vita
helt vanliga champinjoner.
Det blir ganska brunt när man steker dem ändå.
Det blir precis. Det blir ju ingen skillnad när man väl har stekt dem. Jag skulle inte använda det, men nu kommer jag, man kan nog använda burkchampinjoner.
Ni ser inte min grimas just nu.
Jag kan förklara det.
Ja.
Nej, men jag tänker om man ska liksom, man kanske har en burk champinjoner. Jag vet inte. Jag bara lägger ut den. Jag skulle själv inte göra det, men it works. Skitsamma.
Vem köper burk champinjoner 2023, 2024?
Ja, jag vet inte. Jag tror faktiskt att det är ganska många. Det finns ju ändå kvar i, och jag tror att det handlar mycket om den här nostalgin, att man gillar smaken, någonting man växte upp på, att det finns någon
vi,
sån.
Vi är ju också tillbaka i en ny era av krigsberedskap.
Exakt. Nej, men alltså typ, alltså det här kan ju vara en bra preppgrej, ha lite burkchampinjoner hemma. Skitsamma. Steker i alla fall hackade champinjoner. Mm. Och sen i mycket smör och lite olja så att det får... Ja, man ska inte steka det för hårt. Det ska Nej. Liksom inte bli gyllene och så här frasigt, utan det ska stekas.
Svätta ur dem
och så ska de stekas lite så att de blir lite lätt liksom gyllene. Salta självklart.
Spelar det någon roll hur fint hackade de är?
Nej. Alltså det var det som var grejen. Det var lite hackat. Ja. Det var inte så stor grej.
Shoppa ner.
Och sen så tar man ur champinjonerna ur pannan och sen så tillsätter du lite mer smör och sen hackad lök. Mm. Inte vitlök. Inte några andra grejer. Inte morot. Inte någon mirepoix. Inte, utan bara hackad.
Det här var kanske innan vitlöken kom till Sverige. Som hon
Nej, men snälla, så gammal är jag inte.
Nej, men... Som hon började göra den, tänker jag.
Vad tack.
Du var 60-talet.
Den hade inte hunnit komma till Degerfors. Nej, men absolut. Det kan absolut. Mycket möjligt. Och, men så här, jag minns bara, min mormor och morfar, de åt inte så mycket vitlök. Mm. De åt ingen vitlök och min farmor och farfar brukade äta rå vitlök. Mm. Liksom så här, bara... Det var det. Så det var två läger.
Interesting.
Men bara helt vanlig gul lök, steker i smör, salta och sen pudra på lite mjöl. För nu ska vi reda soppan sen. Ja, helt vanligt. Och sen så tillsätter man svampen till löken. Mm. Steker ur allting. Och sen så häller man på lite vatten. Mm. För att bara få ur smakerna. Och sen så, nu inga mått här. Vatten, en grönsaksbuljongtärning och sen valfri grädde. Jag skulle rekommendera matlagningsgrädde. Mm. Låta det koka upp. Mm. Koka tills det har tjocknat till den konsistensen man själv vill ha det. Mm. Utan lock, preferably. Och sen så brukade mormor alltid smaksätta med mörk soja. Mm. Kinesisk soja som vi kallade det, men som mörk soja. Mm. Så att den blev lite brunare och får lite rundare liksom, umami-smak. Och sen så åt vi knäckebröd till med smör och ost. Mm. Och det är än idag en liksom, soppa som jag älskar att göra. Och jag minns det, vi hade en cordon bleu kokbok, alltså franska matlagningsskolan, om soppor. Och då var det deras svampsoppa, den var ju superfancy, det var så här mixa och massor med olika grejer.
Så säkert det är så här timjan,
ja, men alltså, kärri, ja, kanske. Alltså 100% och liksom man kokade kycklingbuljong, massor med sådana grejer. Ja. Så har pappa skrivit mormors recept. Ja. Det är hans, längst upp där på den här receptet på svampsoppa, så står det så här: svamp, lök, fräs. That's it.
Done.
Det var liksom hans sätt att såhär, ja just det, den där soppan, hur ska jag göra det? Och det var det. Så, och det är lite så jag vill avsluta den, att det är inte svårare än så.
Nej, alltså när man steker svamp så får det ju den här umami-grunden i det.
Exakt.
Det är så mycket umami i svamp och stekt lök att du kommer undan med att inte göra så mycket mer.
Nej. Så det är en billig, god och väldigt enkel soppa som jag kan tänka mig att många gillar. Mm.
Jag ska säga så här, jag har ju delat upp mina soppor i långsamma och snabba. Mm. För det finns tid och plats för både och.
Absolut.
Och jag tänker att jag tar en långsam nu. Mm. Och då vill jag prata om koreansk oxsvanssoppa. Den koreanska oxsvanssoppan är ju blond. Den är liksom blond och klar. För jag tycker det är något så otroligt gott med de här... Alltså du vet, om man tänker fö, liksom, den här liksom glasklara buljongen som ändå är så fyllig och liksom närande och värmande för själen. Mm. Den kan man göra på det koreanska viset med oxsvans. Mm. Och det är viktigt att man gör då är att man blancherar benen. För du vill liksom få bort allt blod som kan liksom göra soppan liksom grumlig.
Ja. Mm.
Så då är liksom tekniken att man dels sköljer av benen ordentligt i kallt vatten. Mm. Och sen så kokar du dem, lägger dem i kallt vatten. Låter det långsamt få koka upp. Och då stiger ju allt det här skummet liksom. Mm.
På samma sätt som med kycklingvingarna.
Men kycklingvingarna brukar jag faktiskt inte... gå så långt så som jag gör nu att jag liksom faktiskt häller av allt vatten.
Nej.
För jag häller av allting i ett durkslag, sköljer rent.
En gång till.
Diskar kastrullen.
Så att man verkar, men det är också för att det är ju lite mer grejer i oxsvans, alltså precis. Lite mer man vill inte säga orenhet, vad ska man kalla det?
Det är mer blod.
Ja, precis. Det är mer grejer.
Ja. Mer blod i nöt än vad det är i kyckling. Och så, men det vill man verkligen få bort för att du, liksom vill, du får en renare smak.
Mm.
Och så får det koka liksom med ganska lite smak. Det brukar vara lite lök, kanske lite rättika.
Har man det sen, jag har aldrig ätit koreansk oxfanssoppa.
Nej.
Har man sen löken och rättikan i soppan? Eller
rättikan,
tar man
rättikan är kvar. Löken skulle jag nog, liksom, den blir ganska bara...
Man kokar en typ en halv gul lök med och sen så tar man upp den.
Ja,
typ.
Men precis. Det här kokar ju kanske...
Det måste koka i evigheter.
3 timmar kanske, skulle jag säga.
Och sen hur smaksätter man den?
Smaksätter med lite koreansk soja.
Mm.
Lite socker kanske.
Mm.
Bara för att balansera ut det där. Och salt också. Inte bara soja, för den ska liksom inte bli en alltså mörk färg.
Nej.
Så att du tar lite soja. Gärna den som är så här, en koreansk soja som är för soppa, just.
Ja, det finns.
Det finns ju sådana som är lite saltare, lite liksom mer lite, som slår igenom utan att bli för mörka.
Mm.
För du vill inte ha en brun soppa här, utan du ska bara, tänk färgen utav en fö. Buljong. Mycket svartpeppar.
Mm.
Och så har man i också någon typ av sån här saltpotatisnudlar.
Åh, oh, fan gott.
Och massor med tunt hackad liksom salladslök. Bara de gröna delarna. Och så kan man liksom såhär, de här liksom bitarna med oxfansen, de äter man ju liksom tillsammans med. Och då kan man ha en liten skål bredvid som man dippar i med salt, peppar och sesamolja.
Åh, oh, det är upp det där så gott. Alltså dippa den med, alltså när man äter korean barbecue, alltså det är ju så, alltså att man alltid har sesam, alltså fan gott det.
Ja.
Ja. Ja, men den där tar ju ett tag alltså.
Den tar ett tag. Mm. Så det är verkligen en långsam soppa. Mm. Det här är ett söndagsprojekt.
Mm.
Tomorrow, first thing, Korean soups.
Jag brukar ju, alltså jag lagar enormt sällan långsamma soppor. Mm. Alltså till skillnad från dig, alltså jag kokar i princip aldrig min egna buljong.
Är du buljong, flytande buljong, eller tänker du liksom buljongtärning?
Jag är 100% en buljongtärnings kind of girl.
Jag måste säga att jag tycker tärningen är godare än flytande.
Håller med.
Men också att jag kan vara en person som tycker att ibland vatten är godare än buljong.
Mm. För att, i vilken soppa då tänker du?
Typ så här, vissa soppor där man inte behöver ha, där jag vill ha en renare smak.
Mm, mm. Men det kan jag kan hålla med. Typ så här, när jag gör grön ärtsoppa, då brukar jag faktiskt inte ha så mycket buljong. För där är ju, vill man ju att grön ärta, eller grön ärta, alltså gröna ärtor är ju så pass söta att man vill ha kvar den liksom mjukheten, sötman. Och buljongen kan bli lite, och nästan ta över, tycker jag.
Precis.
Så då tar man liksom en liten, ett litet hörn bara, så att man får en liten där bak.
Mm.
Och så har mixar man, för där vill jag att den ska ju vara krämig och alltså lite gräddig. Så
den ska vara grön i smaken.
Ja, den ska vara fräsch.
Mm.
Och då tycker jag att det är, då behövs det inte. Men annars, alltså jag använder ju bara buljongtärning.
Mm.
Det enda som jag kan tycka med buljongtärning ibland är att den är så ful.
Den har, det är
den
inte
har liksom
hög...
små bitar av morot i sig.
Ja, den är inte direkt en glamorös produkt.
Nej, det är, nej men och jag menar, den blir ful.
Eller du menar att den är estetiskt ful?
Ja, den är estetiskt ful i soppan sen. För att du vet, alltså det är ju små torkade, det är ju små frystorkade bitar av liksom morot, lök, olika örter.
Ja.
Om den i alla fall jag använder, grönsaksbuljong.
Ja.
Så då brukar jag, då lägger jag den i en sil. Som du vet, när man gör, när man reder ut miso, så
jag
gör jag så med buljongen. För att jag tycker, alltså det är samma sak när man gör typ risotto och sånt. Då gör jag också så, för att det, jag vill inte ha, det ser B ut.
Det ser B ut med små bitar utav de här torkade.
Av torkad morot i, ja nej det tycker inte jag om.
För min del så skulle jag säga att risotto går utmärkt att göra på bara vatten och mycket parmesan.
Absolut, självklart, det håller jag med om. Men, det, men just den där buljonggrejen. Men jag, alltså soppa är ju också sån jäkla snabbmat.
Ja.
Alltså det är verkligen det. Det är ju soppa, jag äter det super ofta till lunch. Typ kikärtsoppa. Det gör jag, det är det godaste jag vet. Bara steklök, kikärter, vitlök, på med buljong, koka upp, ha i typ morot, kål, vad som helst. Man kan toppa med ett kokt ägg, du kan ha liksom brödkrutonger, lite olivolja. Alltså det är billigt, det är gott och det är så enkelt. Alltså det, ja, jag vet inte. Jag kokar aldrig långa soppor. Nu måste jag titta ens vad det är jag brukar. Men det är också för att jag väldigt sällan gör kött. Jag gör aldrig någon soppa med kött.
Nej,
och det är ju det som...
Det är det som behöver tid. Alltså grönsaker tar inte lång tid
nej,
att koka.
Nej, det...
Utan det är ju för att man ska hålla på och puttra saker med ben som saker tar tid.
Förutom gul ärtsoppa. Det tar ju lite längre tid.
Just det. Och bönor,
absolut.
När man gör saker med bönor från grunden.
Absolut, absolut.
Jag, i mitt anteckningsblock så här så skriver bönor med stora bokstäver, ingenting annat.
Så vad betyder det?
Alltså, vad betyder det? Det är ju, vad ska man säga, det är liksom the bone broth of the vegetable world.
Ja, verkligen.
Att göra någonting med bönor som man blötlagt och kokat själv. Det fina med det är ju att det tar hela jävla dagen. Nej, men att du får ju också en buljong utav bönkokningsvattnet. Ja. Och du ska koka det ganska, alltså det ska absolut inte stormkoka.
Nej, det ska ju bara försiktigt sjuda.
Mm. Och har du hört det här om att man inte ska salta bönkokvattnet innan?
Ja.
Jag är av åsikten att det är bullshit.
Mm. Nej, men jag vet.
För att det gör ingen skillnad. Och jag tycker faktiskt att det är ganska mycket trevligare att få in smaken i bönan.
Ja.
Så att jag brukar salta från början.
Det gör jag också, faktiskt.
För det gör ingen skillnad.
Och så kan man ha en liten bit tomat i. För det ska ju också göra... Alltså
att syran gör något.
Precis, att det ska också göra att skalet blir lite liksom mjukare. Att den på något sätt... Det finns något enzym... Okej, nu killisar jag 100%. Mm. Men det finns någonting i som gör att det liksom blir lite...
Det fanns mjukare. Ju något att man skulle... Är det typ när man gör hummus så tror jag att man har lite bakpulver.
Exakt, bikarbonat kan man, alltså det är precis.
Det ska ju göra att de kokar snabbare och mjukare.
Kanske det, liksom. Ja.
Men tror att
Gud vad gott, alltså jag är så sjukt.
Vi ska käka lunch efter det här.
Jag vet. Ja, men då får jag säga mungbönsoppa.
Okej, jag vet inte vad det här är. Nej, men, alltså jag vet vad mungbönor är.
Men alltså okay. jag bara, det är ett recept från min första kokbok. Det är bara, alltså man kokar mungbönor med, i vatten.
Lite, gröna?
Gröna, ja. Lite tomatpuré och typ lök, vitlök. Och så serverar man bara med yoghurt och koriander.
Hur lång tid tar de att koka?
Alltså inte så lång tid som man kan tro.
Ingen blötläggning?
Nej, ingen blötläggning. Jag brukar inte göra det. Så fick jag ett meddelande från någon som bara, jag blev typ magsjuk. Och man bara, okej, men...
Hur?
Jag vet inte. Men där, jag tänker att det är ju, man kan, om man vet med sig att man är lite känslig och att man är oro, alltså så här, då ska man läsa på om just konsten att koka bönor. För vissa bönor behöver blötläggas, vissa behöver inte. Det är liksom, det är bara ett sånt, jag skickar ut det tipset att är man osäker, läs på.
Alltså grön mungbönssoppa är ju faktiskt någonting som kineser ofta serverar som någon slags dessert.
Okej.
Så att man kokar den liksom söt med lite liksom rock sugar och sånt. Oj. Ingen favorit.
Nej, det låter
ska,
inte.
Ska
det,
jag säga.
Nej. Hade
det.
Ingen aning. Vad spännande.
Kinesiska dessert är lite konstiga ibland. Det är,
ja, men det är ju lite blandat.
There's a
liksom.
Reason that why they're not world famous, om jag säger så. Det kan jag säga.
Ja, men fler soppor då. Vad har du?
Okej. Det här är ju... Alltså, typ sopporna soppa tycker jag. Ribolita.
Mm.
När man verkligen vill ha det här liksom. Jag cottage core i en soppa är ribolita.
Mm. Kokt igen.
Den är liksom, ja, precis, den är liksom lika god att värma på dagen efter.
Mm.
Men sen så är den ju också otrolig att äta på en gång.
Mm.
Och här är det ju liksom något så här, alltså här ska ju inte jag vara snobb och säga att du måste ha liksom en hemgjord kycklingbuljong.
Men egentligen vill du.
Men egentligen hade jag har säkert lite kycklingbuljong i frysen.
Ja.
Jag slänger i. Och säkert kanske drygar ut med en tärning eller sånt.
Ja.
Men i alla fall, från början. Sofrito.
Mm.
Jag brukar typ riva moroten. Mm. Jag brukar typ riva sellerin. Löken brukar jag hacka faktiskt.
Men det smälter ner så bra.
Smälter ner det. Så bra, ja. Och sen så fräser man det i mycket olivolja.
Mm.
Alltså jättemycket olivolja. Mm. Säkert en deciliter liksom. För du måste verkligen få ner liksom, så här, allt, det måste vara tillräckligt mycket fett för att liksom, allt det här ska liksom, mjukna.
Mm.
Nästan få lite färg.
Mm.
Och sen så kanske jag har i typ 2 sardellfiléer.
Mm.
Bara för att få lite botten i det där.
Mm.
I med buljongen eller vattnet.
Mm.
Kokar upp det. Och sen så är det bönorna.
Yes.
Har man liksom blötlagda bönor får de åka i nu.
Mm.
Och så får det koka så länge tills det är klart. Det kan ju ta... 1,5 timme ibland.
Mm.
Ibland längre beroende på hur färska eller torra de är. Man behöver inte ha något kött i ribolita tycker jag.
Nej, det tycker jag absolut. Jag har nog aldrig ätit en ribolita med kött. Jag har kanske inte ätit en ribolita i Italien ändå. Ja, skitsamma.
Men
om du måste ha ett kött, vilket kött har du då?
Alltså då är det faktiskt så att man kan välja lite grann. Man kan antingen ta kyckling lår eller så med ben som man stänger ner för att koka tillsammans med bönorna och sånt. Sen så får man plocka ut och liksom skörda ner köttet igen. Mm. Det här är faktiskt jättegott. Att du kan göra här en separat panna. Steka på salsiccia i typ så här bitar. Och sen tjoffa ner det. Svingott faktiskt, nu när jag tänker efter.
Tänker precis någon form av fläsk liksom, alltså typ sidfläsk kan man ha det. Alltså så här
sånt,
alltså
ja men typ pancetta eller något sånt också, bara för att få lite liksom alltså fett, liksom så här animaliskt fett, alltså fläskfett är ju så otroligt gott, speciellt när det är liksom blivit så här cured på något sätt. Har man en parmesankant?
Jajamän.
Använd den för Guds skull här.
Alltså jag kommer till den sen, men
den ska i. Och sen så får det här koka till, liksom, till så här, bönorna är klara, kycklingen är liksom falling off the bone och så vidare och så vidare. Då slänger du i svartkål. Som du såklart repat av stammarna, för de är ju oätliga.
Tycker du det?
Ja.
Man hackar dem smått.
Det är så mycket fibrer för mig.
Ja, jag fattar.
Just det, ha i en burk tomater. Hela tomater. Så fina som du kan hitta. Ja, gärna något gott. Liksom. Det är jätteviktigt att de är goda. Inte tomatpuré, inte krossade tomater, hela tomater.
Nej, krossade tomater blir inte bra.
Nej, utan hela tomater tycker jag här. För att det ska liksom inte bli för mycket så här,
tomatchockt.
Liksom. Nej. Utan vi ska ha ganska buljongigt.
Har du i även juicen? Som de ligger i? Eller?
Ja, men det är liksom...
Ska inte vara petig här.
Den späds ut tillräckligt mycket här. Koka till stenmjukt, alltså själva kålen då. Och sen så serverar du det. Och här ska man gärna ha bröd. Man kan göra typ krutonger och slänga ner dem. Eller så kan man vara lite cool så här och liksom lägga massa liksom krutonger på den, toppa med ost och gratinera hela grytan.
Som en fransk lax.
Som en fransk lax, så att det liksom, du får det här lite tjockare liksom sånt. Vissa liksom så har ju ribolita med bröd som att typ så här, alltså mixa ner i den. Men jag tycker faktiskt det är lite najsare att ha en klar buljong med bitar i. Generellt sett.
Vad otippat att du ville ha en klar buljong.
Ja, alltså jag är verkligen team.
Du är verkligen team klar buljong.
Ja, stavmixen åker inte fram.
Den åker inte fram.
Nej, den ligger där i skåpet.
Ja, jag är ju team red soppa.
Du är team stavmixer, ja.
Absolut. Jag stavmixar hejvilt.
Ja. Vi kommer till det sen. Servera det här toppat med mera parmesan, lite sherryvinäger. Lite skvätt och så mycket mera, ännu mer olivolja på. Man kan äta många skålar utav det här.
Och så sparar man och så kokar man upp det dagen efter och så smakar det ännu godare.
Ja.
Det är ju som en restsoppa. Det är ju därför den heter kokt igen.
Ja.
Alltså för att man använder alltså
det man har.
Ja. Lite. Jag tycker Italien är ju så här, i Europa är ett väldigt bra soppland.
Ja.
Enormt bra. De har så många liksom. Det är oftast dit mina smaker går när jag tänker soppa, alltså snabbt något enkelt.
Zoppa.
Ja, men det är ju väldigt väldigt gott. Alltså rostad, alltså tomatsoppa gör jag ofta. Alltså det gillar mina barn väldigt väldigt mycket. River Cafe, en krog i London, har ett recept på en gul zucchinisoppa med grädde som jag har gjort en gång, som är så jävla god. Alltså det är bara fräsa gul lök, vitlök och gul zucchini i lite olivolja, på med lite salt. Alla deras recept är ju typ 5 ingredienser. Alltså de är så enormt liksom enkla i sin utformning.
Jag tycker det är så coolt. Jag kan inte laga mat på det sättet.
Men jag håller med, för att man vill alltid där och liksom pilla, stoppa ner någonting lite mer.
Ja.
Men jag gjorde den och man tänker sig, nej men det kan ju inte bli gott när det är så här enkelt. Ja. Och så är det så jäkla gott. Och den mixar man med lite vispgrädde bara. Och så någon buljong liksom.
Ja.
Och det, alltså...
Det är zucchini, det är lök, vitlök.
Vitlök, olivolja, steker, på med buljong och lite grädde och sen mixar man.
Wow.
Ruth Rogers and Rose Gray have brought the taste of Italian home cooking to the banks of the Thames as we spend a day in the life of the River Cafe.
Men jag vill också smakförstärkare som är schyssta i en soppa.
Ja.
Alltså, du sa ju det, parmesankanterna.
Ja.
Funkar ju bäst i italienska soppor. Ja. Nej, jag menar, men det ska ju ändå gå rätt till i liksom smakerna där. Jag fryser in alla kanter.
Mm.
Och sen så stoppar man ner dem och så låter man det koka. Och de reder ju också soppan. Den blir ju cloudy av det.
Mm.
Så vispar man ut det och sen så man kan också om man skulle vara alltså man kan mixa.
Vadå du vill liksom att de ska liksom försvinna in i soppan?
Nej, för det går ju inte.
Nej,
helt.
Nej, för jag tycker att det blir ju liksom en seg
det blir ju. Kant, ja. Det blir ju en seg kant, men man kan ju också jag såg på TikTok att man kan mixa ner den så att det blir som en parmesan liksom sås, soppa. Såg en snubbe som gjorde det. Så det väldigt gott ut. Skitsamma. Nej men och sen så buljong på tärning. Och sen faktiskt en grej som du har lärt mig. Kycklingpulver.
Jag vet.
Som inte är kycklingpulver.
Det veganska,
kycklingpulvret i en burk.
Tack Asien.
Tack Asien. Alltså det, jag tror att jag har det i typ allt.
Det är ju, jag tycker att det är godare än kycklingbuljongtärning.
Ja.
Att du slipper de här små fula bitarna.
Exakt.
Av frystorkade grönsaker.
Där har du. Ja.
Men du har ju fortfarande essensen. Ja. Av liksom kycklingsmak.
Ja. Alltså fast den, här, den inte är där.
Ja, precis. Alltså, den här liksom botten av vad ska man säga, umami, lite sötma. Ja. Allt man gillar med buljongtärning utan det du inte gillar finns i liksom granulatform.
Precis, och det är ju alltså i, den, det är ju liksom i, det är ju ett, hur ska man förklara den? Det är som små korn.
Ja.
Och den är också så enkel att dosera.
Precis.
Och det är det jag älskar, det är verkligen en sån burk. Så den, tack för det, för att du introducerade mig till det.
I love that stuff.
Och sen så, jag, alltså, ofta så här, jag ska göra någon soppa med vin i.
Ja.
Och så har man inte vitt vin hemma.
Ja.
Då vill jag tipsa om att ha Neue Pra hemma.
Ursäkta, vad?
Ja, men nu blir jag osäker på att uttala. Neue Pra. Alltså det är som en alltså
Neue Pra, made with wine from the Languedoc region in southern France, was the first French vermouth ever created in the early 19th century.
Det är en vermouth.
Aha.
Alltså vermouth.
Så att om man inte har vin så skulle man ha det.
Ja, för att det behövs inte så, alltså det får samma, alltså det blir ju inte lika liksom syrligt.
Ja.
Men har, ska du göra en liksom en fisksoppa eller någon soppa som kräver vitt vin,
ja,
och man inte har det hemma, för en, om du köper en Neue Pra kan den stå.
Ah, jag fattar.
Det är det. Alltså vitt vin blir ju liksom det blir dåligt, det blir äckligt, det oxiderar, det blir inte gott. En Neue Pra kan stå i kylen. Jag brukar inte ens ha den i kylen,
barskåpet.
Utan bara barskåpet. Mm. Och sen så krävs det inte så mycket. Du behöver, om du har en deciliter vitt vin, då kan du ta liksom två matskedar av Neue Pra.
Mm.
Och den ger den här runda smaken. Och sen så ska man självklart komma ihåg att koka ut alkoholen. Men det är alltså vermouth.
Mm.
Och det är toppen att ha i sås, i soppa.
Mm.
För en liten sån skjuts.
The name of the iconic vermouth brand comes from the partnership between two families, Noyer and Prat.
Men finns det någon soppa du inte tycker om?
Alltså jag är generellt sett inte så mycket för de här släta rädda sopporna.
Nej.
För att, alltså, nu låter ju faktiskt de här som du har pratat om väldigt
jätteäckliga.
Goda. Skitäckliga. Jag bara, I hate them all. Nej men, jag tycker att de generellt sett blir tråkiga att äta.
Mm, men det håller jag med om. Det håller jag med om.
För att det är varje tugga är samma sak.
Men det är då man måste ha det här tillbehöret att man har typ vitlöksbröd, tomatsoppa, att man kan doppa.
Mm.
Det, alltså att äta, jag brukar för sig i typ 3 års tid åt jag samma lunch varje dag, Keldas sparrissoppa med örtsalt på 5 deciliter, som man bara,
vet du vad vi borde ha pratat om, herbamar örtsalt som något halvfabrikat som vi älskar.
Det är sant, men det kan man ta en annan gång.
Det
är faktiskt väldigt gott. Men okej, okay, men om du måste välja en soppa som du hatar, får man vara så hård? Det måste ju finnas någon.
Ja, men alltså pumpasoppa är ingen favorit alltså.
Fy fan vad äckligt det.
Alltså, I'm glad you agree. Nej, men alltså vad, alltså pumpa är
och söt potatissoppa. Alltså en mixad rädd pumpasoppa.
Alltså det är en det är jättetråkigt. Det är bara alltså det är inget äckligt egentligen, utan det är bara så jävla tråkigt att äta.
Och att det känns också som att folk bara älskar det.
Folk älskar pumpasoppa.
Jag vet.
Uh-huh.
Men jag har skrivit sötpotatissoppa med ingefära och kokosmjölk.
Det är det äckligaste.
Ja, som är mixad liksom.
Nej,
så att, och så är det som du säger, att det bara är det. För jag tycker just pumpa och sötpotatis, det är liksom, det blir för sött.
Jag kan ju gilla den sötman i det, men inte som i liksom en hel skål.
Nej, men det är det jag menar. Då vill man ju ha det, ja. Nej, men man måste ju ha någonting.
Dynamik.
Ja, alltså jag kan tycka sötpotatispommes är gott. Ja. Att dippa i någon liksom savory så, alltså så här, på det sättet, ja, att det finns, ja, någon. Men att bara äta liksom en sån soppa.
Söta, stabbiga.
Det blir jolmigt.
Ja, jättejolmigt.
Det blir, det är min hatsoppa.
Ja, det är faktiskt ingen favorit alltså.
Det gillar jag inte.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har lite några snabba soppor här också.
Kör.
Som inte tar 100 år och buljong och tjusan att göra. Och då är vi i Asien.
Oh, härligt.
Och jag kan börja med kimchi jjigae och doenjang jjigae. De här, det är två koreanska soppor till. Korea är riktigt bra på soppor. För det är pisskallt på vintern och man måste liksom äta någonting med varm buljong då för att inte dö.
Vet du vad jag skrivit?
Vadå?
Jag vill äta mer koreanska soppor, utropstecken. Så du är, alltså,
här kommer de.
Jag vet.
Tomorrow, first thing, Korean soups.
Det som är nice med typ, så här, asiatiska såna här soppor, jag vet, koreanska, att man måste liksom inte ha en så här benbuljong.
Nej.
På det här sättet, utan jag brukar göra det här med dashi.
Mm.
Vilket gör du dashi från grunden, från liksom med liksom torkade kelp, alltså kombu och
dashi,
katsu,
alltså,
och boshi.
Dashi är japansk. Vegansk. Nej, inte vegansk, för det är ju kanske bushi, men
japansk buljong. Och den tar i princip 20 minuter att koka. Mm. Du kokar upp med de här två liksom, ja, men en sjögräs och torkad, rökt, hyvlad tonfisk som heter katsuobushi. Och så får du liksom, silar du bara av det, så har du liksom en otroligt välbalanserad, fyllig buljong. Mm. Som också är jättegod att göra på liksom det här pulvret man kan köpa på små påsar. Mm. Den har jag liksom ingen prestige i att använda.
Alltså dashi-pulver.
Ja. Ingen prestige mot att använda. Så att jag brukar använda den som buljongbas. Och i kimchi jjigae så, jag är en sån jäkla köttätare som ni förstår. Sidfläsk brukar man ju använda.
Mm.
Jag brukar använda det här rimmade sidfläsket som man brukar ha som stekfläsk.
Mm.
Det är jättebra för att det är, liksom, det är salt, det är fläsk och det är liksom, du vill att det ska vara saltat. Liksom.
Mm.
Så jag steker ur det först i en tjockbottnad panna så att man liksom släpper lite fett. Har i kimchin som gärna ska vara riktigt mogen.
Mm. Så att den är så här riktigt syrig.
Riktigt syr. Ja. Alltså när kimchi har blivit lite stått ett tag och liksom så här, man känner att det här går inte riktigt att äta längre färskt.
Mm.
Då ska du göra soppa på det. Mm. Och är den inte tillräckligt mogen, då har du ju lite vinäger. Så att den blir
gott.
Riktigt sur. Och så kan du, alltså liksom drämma på med lite mer fisksås så att den blir ännu mer funky. Så steker man ur det, vitlök ska vi i med dashi-buljongen, tofu, smaka av med lite mer soja, kanske lite socker, kanske ännu mer vinäger om du vill, sesamolja, salladslök och så har du kokt ris till. Spicy och surt. Det är lite generellt sett att jag gillar syra i soppen. Klar buljong med syra.
Klar buljong, ja.
That's me.
Som du sa i början, som en kram inifrån.
Och doenjang jjigae är ju liksom de andra, det är den andra liksom så koreanska soppan som då är deras take på typ misosoppa. Och det som är härligt med den, och för mig känns nästan lite konstigt, ingenting steks, ingenting fräses.
Nej, utan fräses.
Inget ska fräsa, allt åker i den här liksom dashin.
Mm.
Och då är det typ zucchini, det är typ ganska stora bitar av gul lök, tofu, och sen så har man i den här liksom doenjang koreanska misopastan. Och bara röra ut det. Gärna genom en sil som du tipsade om.
Mm.
Och så brukar man typ toppa med mer så här råhackad vitlök.
Alltså,
det är skitgott.
Råhackad vitlök. Det är fan det goda som finns. Ja, gud vad gott.
Ja, rustikt som satan, men också riktigt, riktigt alltså värmande och gott. Och billigt.
Mm. Alltså, det finns en del soppor.
Ja, verkligen.
Helt enkelt.
Det här kanske är liksom soppor del ett.
Ja, förmodligen. Det kommer en till del sen. Men då säger jag, ska vi lämna soppor?
Vi lämnar soppor.
Ja. Veckans spaning.
Börjar du med den?
Jag börjar med den. Ja, men jag har faktiskt, jag har läst Time, deras mattrender enligt Time Magazine.
Okej.
Okay. Den var inte så lång.
Nej.
Den var mycket kortare än vad jag trodde.
Ja.
Och den var kanske inte så utstuderad. Det är inte som en inne- och utelista.
Nej, men det är ju väldigt trendigt just nu.
Det är enormt trendigt. Någonting som jag har sett på väldigt många utelistor är ju mellanrätten, till exempel.
Ja.
Vad känner du för det?
Jag känner inte så mycket. Alltså, jag känner varken till eller från. Jag känner liksom så här, snälla, låt oss äta mellanrätt.
Exakt, det spelar väl ingen roll att det är en mellanrätt.
Hur, alltså, kan, så här, how can it upset you? Jag fattar liksom inte.
Nej, men gud, jag håller med. Det som är inne, enligt, eller inne, någonting, det som Time Magazine skriver om, det första är att de skriver att det kommer komma mycket mer asiatiska råvaror. Det kommer bli mycket större, men också att alla länder, att det kommer bli tydligare. Att folk ska veta, alltså folk kommer folk måste lära sig mer.
Vad
att,
som är vad?
Vad som är vad. Att inte bunta ihop allting. För det är ju det här klassiska asiatisk mat.
Eller världens mat som är en hylla.
Det är bara det liksom. Ja. Och det kan man ju säga, det har inte kommit liksom för sent det här. Nej. Alltså det här, eller för tid. Nej, vad säger man? Det är väldigt bra att det måste ju liksom fram. För att köken är så olika. Självklart finns det liksom, man använder samma ingredienser, men man använder dem på så många olika sätt. Och jag upplever att väldigt många säger, gud, jag är inte bra på att laga det här. Och då säger jag alltid, men skala ner.
Har du läst skala ett ner. Recept?
Läs ett recept, ja. Alltså typ pad thai.
Ja.
En misshandlad rätt, om det, man ska vara...
Det är nog liksom den mest bastardiserade maträtten vi har.
Ja, men det är ju det. Och det är sweet chili och alltså, det är så mycket olika när det egentligen är... Liksom i pad thai-sås är tamarind, fisksås och palmsocker.
Får jag säga en sak?
Ja,
det finns en jätterolig meme som är, why buy a pad thai for $15 when you can buy $50 worth of ingredients and make a much worse version? It me. Alltså, pad thai är typ inte värt att göra själv, för att det är mycket grejer.
Det är mycket grejer.
Det är mycket stressigt att göra den på det sättet man ska göra.
Ja.
Och det är mycket svårt.
Ja, men det krävs, alltså det krävs ju den här stekningen som du pratar om på ett sätt, alltså så att det är liksom. Men du, vadå? Ja, du gör inte pad thai hemma.
Nej, jag råkar ha ett alltså sån här thai-ställen här var i varierande kvalitetsland. Men den som är nära mig gör en jättegod pad thai. Så att jag brukar ta det därifrån när jag får det suget faktiskt.
Men det jag har ju flyttat utanför stan.
Ja.
Då blir det svårare.
Du måste vara din egen pad thai.
Ja, jag har gjort det en gång. Det blev helt okej. Alltså det är ju inte så när man köper det. Nej, såklart. Det är omöjligt. Jag kan det inte.
Det är svårt.
Det går inte. Jag kommer inte ens liksom låtsas. Men ja, strunt samma. Det är i alla fall en som Time skrev om. Att liksom skilja på filippinsk mat, vietnamesisk mat. Alltså att det ska bli mer... Folk borde lära sig det.
Detta välkomnar jag ju mer än någon annan.
Ja, jag är helt med dig.
Ja.
Sen pratar de väldigt mycket om sustainable food.
Mm.
De tar upp choklad som ett alternativ som är väldigt ohållbart, för choklad eller kakaoodling innebär regnskogsskövling väldigt mycket.
Mm.
Så nu håller de på och jobbar, och även också, det är inte bara regnskogen utan det är så här etiska grejer, det är inte alltid... Kakobranschen är inte en schysst bransch. Så enkelt är det.
Kakao liksom. Och vaniljbranschen är båda riktigt liksom dåliga.
De är ganska
kaffe
smutsiga.
Till en viss del också.
Kaffe också. Det är därför man ska alltid köpa fair trade.
Ekologiskt.
Inte bara ekologiskt utan också titta efter fair trade. För det är just liksom människorna som jobbar med det som far jävligt illa.
Mm.
Så de, jag vet inte vilka de är, men som Time skrev att någon... antar USA, jobbar på att hitta choklad som inte är gjort av kakao.
Mm.
Mm. att hitta liksom, och då använder de till exempel vindruvskärnor, solrosfröprotein, solroslecitin för att skapa choklad. Och det här är också väldigt inne, det är ju så här konstgjort kött, alltså alla sådana grejer. Jag kanske inte är pro allt, att allt ska bli konstgjort. Nej. Men i vissa fall, ja, kanske det är bra, typ choklad.
Det går liksom inte att bara betala bättre löner till de här arbetarna.
Det är det man gärna vill.
Utan vi måste det liksom också, och det är där jag också kan känna,
ja, men det är det jag, men jag håller med, och det är så här, man bara really att det ska bli, men jag vet inte, det kanske bidrar med att man liksom går en bit på vägen, att folk slutar då börjar de med det, och sen så kan man ta jag vet inte.
Mm.
Men jag bara, det här är det som är liksom trendigt nu.
Betyder det att choklad är ute?
Det vill jag inte säga. Nej, det tror jag inte.
Jag är ingen chokladälskare.
Alltså. Men det är ju inte jag heller.
Nej, vi säger helt enkelt att
choklad är ute.
Ja.
Det är på vår utelista. Ja. Sen, den sista liksom, stora grejen på deras lista är ju, som du och jag pratat mycket om tidigare, inte i podden, men det är ju svamp.
Mm.
Svamp, 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 svamp. I alla dess former, om man får liksom säga så. Både att äta och att även i form av liksom hälsofördelar, att man ska göra, alltså svampolja, CBD, alltså den på den vågen. Men också att, vilket jag välkomnar enormt mycket, att ersätta svampen med kött, vilket är...
Du menar tvärtom? Ersätta köttet med svamp.
Ersätta köttet med, nej, ersätta köttet med svamp. Ja, tack. För att det tycker jag personligen är den bästa köttsubstitutet.
Jag håller med. Jag tycker, alltså jag är verkligen team svamp. Alltså jag skulle kunna vara en svampambassadör.
Ja.
Det är faktiskt också på min innegrej. Jag har det senaste typ, nu är nästan ett år.
Mm. Ja, du var tidig.
Jag har tagit tillskott med Lion's Mane. Igelkottsvamp. För den ska, alltså, det är, alltså när man börjar läsa på om de här sakerna.
Nej, men alltså svamp är liksom, så coolt.
Alltså det är ett adaptogen som gör att hjärnan alltså bildar nya alltså det är liksom,
nej, men alltså det... Alltså,
det är liksom, alltså det är en superföda på det sättet, och jag är verkligen inte den som är särskilt liksom, vad ska man säga,
flummigt
alltså så här, positivt inställd till mirakel, alltså superfoods och mirakelmat, alltså,
nej, men jag håller med, superfoods är inte en, det är inte en kategori jag hoppar på.
Det kan liksom inte, det måste inte vara liksom bra bara för att det är utvunnet av barn i av en regnskog i Amazonas liksom.
Nej.
Och kostar jättemycket. Jag är inte så guppig av mig,
nej,
kan man säga.
Mm.
Men när jag läst på om de här svamparna, de här Lion's Mane, Cordyceps, Reishi, och det här är ju svampar som används i tusentals år i kinesisk traditionell medicin.
Mm.
Och de är, jag var ju toppen. Just nu i alla fall.
Det är ju otroligt. Och Lion's Mane går ju också att äta.
Ja.
Den är jätte... Jag har aldrig ätit den.
Jag har gjort det.
Du har gjort det. Ja. Kan du inte beskriva och säg hur den liksom ser ut? Hur blev det? Var den tillagad? Nu, det här... Jag vill höra allt.
Den ser ut som en Pokémon typ.
Mm. Den är väldigt gullig.
Ja, men den är jättegullig. Den är liksom vit, typ stor som en knytnäve. Ibland kan den bli ännu större. Och liksom består av liksom mjuka taggar typ. Den ser nästan lite pälsig ut. Men den är liksom mjuka taggar. Och den är... den har en, liksom en smak som är friskt skogig.
Mm.
Lite granskogig. Många säger att den smakar skaldjur, vilket jag inte förstår. Den påminner...
För den är inte söt.
Den är lite söt.
Den är, det,
ja, den är lite söt och den är liksom så här liknande i konsistensen skulle jag säga. Kanske. Alltså den påminner kanske lite om pilgrimsmussla, men inte hummer.
Nej.
Enligt mig i alla fall.
Nej.
Men den smakar absolut inte hav, utan den smakar skog. Vilket, eftersom den växer liksom på trä. Liksom.
Gud.
Och jätteenkel att tillaga. Alltså det är bara, du kan skära den i skivor, du kan steka den i smör. Du kan,
man kan liksom, steka den hel har jag sett och servera.
Ja, alltså under som press.
En,
liksom.
Exakt. Ja. Som, nästan som en stek.
Ja.
Som att man... Alltså, det är, gud vad gott.
Det är jättebra. De har det, jag tror de serverar två ställen att servera i Stockholm. För det finns ju ett företag som heter Stockholm Mushroom Farm och sånt, som odlar de här ute i Täby. Det är ju liksom coolt med svamp också. Ja. Du behöver ju liksom inte ha massa land eller grejer för att odla. Du kan odla liksom i typ en källare med, på sågspån och sånt.
Man kan ju, det finns ju sådana där små odlingskit.
Ja.
Precis, som man kan odla själv hemma.
Ja. Alltså, kilopriset blir ju väldigt högt med de kitten kan jag
säga. Absolut, men det är ju lite kul också att se hur det funkar, kan jag tänka mig. Att bara så här, att det blir en ingång till att kanske förstå mer, att bli mer intresserad, äta mer, hitta liksom, ja, jag vet inte, jag tänker...
Världens coolaste, för barn.
Exakt.
Se det hända.
Exakt. Mm. Så sprayar man bara lite, man liksom skär upp den och sprayar lite vatten på den. Mm. Men okej, var serverade de Lion's Mane? Vad sa du att den heter på svenska?
Igelkottsvamp. Ja. Och det jag vet att Brutalisten har det. Jag har inte varit där själv. Nej. Där får man ju verkligen uppleva den på liksom renaste möjliga sätt. Mm. Och sen så vet jag att Ping Söder, de här thai-fantasterna som nu har öppnat i lillådan på Lunkmarkgatan. De har en sallad på det.
Aha.
Så då tror jag att den är rå och bara dressad i liksom någon sån thai-vibe.
Wow!
Eller blancherad, det kan man också
vara. Ja, det kan det vara.
Osäker faktiskt.
Men det, jag känner att 2024, svampens år. Mm. Det är ju drakens år också.
Det är också svampen och drakens
år. De får samsas.
Ja. Vilken är din favoritsvamp?
Jag älskar ostronskivling.
Ja.
Alltså det är jag tycker den är outstanding. Jag älskar konsistensen. Det är ändå många som jag har pratat med som inte klarar av den konsistensen. Jag upplever,
den är för köttig.
Jag vet inte. Jag har ändå några i min närhet som så här inte tycker om svamp på grund av konsistensen.
Ja, just det.
För att den har en sån, men jag tänker, but why?
Men jag tror inte så här, är det liksom för att man har typ ätit för mycket burkchampinjoner som är så här konstigt, så här squiggly eller typ alltså slämmiga svampar.
Mm. Jo, men det tror jag absolut att det kan vara. Men det ska ju, alltså, det är ju det med ostronskivor, man kan steka den hårt.
Ja, den får så fin färg.
Alltså. Och sen så bara servera med vad som helst. Ja. Grillad är den underbar. Mm. Och den går att marinera. Den går, alltså jag använder den till i princip allting.
Mm.
Sen är ju väldigt svag för trattkantareller.
Jag gillar trumpetsvamp jättemycket.
Ja, det också. Men den har jag också, den är, alltså det är så jävla, jag håller med. Mm. Men den är lite svårare, den hittar jag inte lika ofta.
Nej,
så därför tillgänglighetsmässigt så gillar jag trattisar. För att det är, alltså det är bara känslan att plocka svamp, hela den, alltså det är, alltså jag älskar svamp.
Mm.
Ät mer svamp. Och man kan verkligen ersätta allt kött med det.
En cool grej med svamp.
Mm.
Vi människor, vi får ju D-vitamin av att vara ute i solen.
Mm.
Det får också svampen.
Jag vet. Alltså gula kantareller innehåller ju massor med D-vitamin.
Ja, och får ännu mer D-vitamin av att du lägger svampen i solen.
Är det så?
Ja.
Det visste inte jag. Jag trodde det liksom wow.
Även när den är plockad så har du liksom en påse med kantareller eller något sånt. Och du får ju lite med det. Ställ den här ute i solen en kvart så blir det liksom mångdubbelt mycket mer D-vitamin i det.
Men gud vad nice.
Flummigt.
Jag hade ingen aning. Jimmy, jag vill höra för att få med mig ett riktigt nice avslut här.
Mm.
En rätt på din resa när du var i Taiwan.
Taiwan är ju väldigt känt för sin alltså street food kultur.
Mm.
Och de har de här night markets, alltså nattmarknader. De öppnar typ vid 18-20 snåret. Och det är ju för att på dagen är det typ ofta för varmt att vara utomhus. Så att på kvällarna öppnar de upp. Och det finns otaliga liksom YouTube-videos och så food tours och sånt på sådana här ställen. Och det ser ju otroligt spännande ut för det, de står liksom, det är väldigt visuellt liksom.
I also should say that normally I come here with my family after dinner, but today I came before eating dinner and I'm ready to eat. I feel like the hardest thing really is to pick and choose your battles.
Men jag måste säga att jag var liksom inte så här skitimponerad utav maten på många av de här ställena, för det var liksom inte så mycket mer än vad det ser ut att vara.
Mm.
Men vissa saker var riktigt goda. Och en av dem var en black pepper bun.
Oh, okay.
Och de här gör man då i, alltså det är ju såhär tandorugnar, sådana här stora murade liksom runda ugnar.
Mm.
Och då har de,
det är ju som ett hål.
Det är som ett hål. Och jag tror att det kan vara antingen, jag är osäker, jag tror det var nötkött faktiskt.
Mm.
Kryddat med jättemycket svartpeppar.
Mm.
Och så liksom fyller de här i en deg som är liksom, det är typ som naanbrödsaktigt fast det är liksom lager i den.
Mm.
Och så fyller de den med liksom den här liksom fläskfärsfyllningen eller nötfärsfyllningen, jag är osäker faktiskt.
Mm.
Och sen så var det väldigt mycket grön salladslök som blir sådär saftig, viker ihop den och sen så gräddar de det här liksom i ugnen och så klistrar man liksom fast den på väggen så att den liksom sätter sig och då får den en krispig skorpa.
Mm.
Och sen så kommer de direkt ur och det var liksom så här, det var en jättelång kö men den gick hur snabbt som helst. Alltså det stod i kanske 2 minuter för det var liksom bara,
wow.
Gav dem pengar, tog en bulle, tog en bagel.
Ja, det går liksom.
Det går jättefort. Och de bara producerar dem här på ett sätt. Det var magiskt.
Alltså hur varm var den?
Nej men för de hade ju tänkt på det också.
Ja, för att den hade liksom legat lite så att den hade liksom legat, hade satt sig
den
lite.
Den hade satt sig lite grann. Den var fortfarande varm, frasig.
Men det var inte straight up, alltså direkt från ugnen liksom.
Det var inte brännskada liksom.
Okej.
Okay. Så att, och den var helt magisk faktiskt. Alltså just det här, tänkt att det här brödet är ju krispigt utanpå. Mm. Det är liksom en skorpa. Men det är fortfarande fluffigt och liksom layers.
Och är det flaky liksom?
Det är flaky fast ändå seg.
Men var det alltså en puffig, sa du? Nej.
Jag tror att det är, tänk dig att man tar en gästad liksom typ deg som är likt det som man gör naan på.
Ja.
Men att du kavlar ut den, rullar ihop den,
skivar
det. Och så har du de skivorna, rullar ut och så gör du liksom en dumpling utav det här.
Wow.
Och sen så gräddar du dem. Så att du får liksom, den är så luftig och alltså saftig
hantverk
på samma gång. Det är sånt hantverk i det här.
Wow. Och bara straight, ingen dipp, ingen utan bara.
Nej, den är saftig.
Den är så,
det är
saftig.
Så mycket saftig inuti.
För alltså, det är också liksom, det är ju som att brödet blir en liten ugn.
Precis, så att du liksom ångkokar allt det här inuti. Och liksom all den här löken blir liksom, den liksom släpper sin vätska och som blandas med meat juices. Så du behöver ingen sås. Utan det är liksom, alltså det rinner nästan när du biter in den.
Jag har en fråga. Kan du göra en tandoori ugn och sen laga det här till mig, tack?
Ja, alltså jag satt igång.
Jag tänker du kan göra på balkongen bara.
Ja.
Du kan liksom du kan bygga upp den. Nej, jag vet inte.
Ja, why not? Easy peasy.
Ja.
Den är nog en sån där rätt som man får åka till Taiwan för att äta. Black pepper bun på Rao Sjö.
Oh. Ja, jag vill dit.
Ja, den var magisk.
Mm. Jimmy,
tack
för att du har pratat med mig idag.
Det är alltid så himla trevligt.
Vi hoppas att ni lagar mer soppa.
Ja, ni har verkligen blivit helt överväldigade av soppa nu. Vi med. Vi måste gå äta lunch.
Ja, nu är jag hungrig.
Ja.
Okej, tack för att ni lyssnade.
Tack för att ni lyssnade.
Puss, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.